Kapitel 5. Fotspår i luften. Nini stirrade förundrat på det som låg framför dem, ett stycke ned längs floden. Vita bron som glimmade med ett mjölkvitt sken i solen. En legend till, tänkte hon, och kastade en blick på väktaren och Acer Dan som red precis framför henne. En legend till, och det tycks inte ens lägga märke till det. Hon beslöt sig för att inte stirra så att de såg det. De kommer att skratta om de får se mig stirra som en bondjänta. Under tystnad red de vidare mot den sägen om spunna bron. Sedan morgonen efter flykten från Shadda Logoth, när hon hade hittat Moraine och Lan på Arunels strand, hade hon och Acer Dan inte samtalat mycket med varandra. Pratat hade de förstås gjort, men deras samtal hade inget innehåll, ansåg Nini. Moraines försök att övertala henne att följa med till Tervallon till exempel. Tervallon. Hon skulle följa med dit om det behövdes och genomgå deras fostran, men inte av det skäl som Acer Dan trodde. Om Moraine hade vållat Egwen och pojkarna skada. Mot sin vilja hade Nini ibland kommit på sig med att tänka på vad en klok fru kunde göra med kraften, på vad hon själv kunde göra. Men var gång hon insåg vilka tankar hon hyste sveddes de sönder av en blixtrande vrede. Kraften var vidrig. Hon vägrade att ha med den att göra, om hon inte blev tvungen. Den fördömda kvinnan ville bara prata om att ta henne till Tervallon och ge henne undervisning. Moraine vägrade att berätta någonting för henne. Och det var ju inte särskilt mycket hon ville veta. Hur har ni tänkt hitta dem? Frågade hon. Som sagt, svarade Moraine utan att omaka sig till att se på henne. Kommer jag att veta när jag nalkas de två som förlorat sina mynt? Det var inte första gången Nini hade frågat, men Acer Dans röst var som en stilla kärn vars yta inte krusades hur mycket småsten Nini än kastade. Den fick klokfrun att koka av ilska var gång hon utsattes för den. Moraine fortsatte, som om man inte kunde känna Ninivs blickar i ryggen. Ju längre tid som går, desto närmare måste jag komma, men jag kommer att veta det. Vad beträffar den som ännu har sitt mynt kan jag följa honom över halva världen om det behövs, så länge han har det kvar. Och sedan, vad har ni tänkt göra när ni har funnit dem, Acer Dan? Inte för ett ögonblick trodde hon att Acer Dan skulle vara så inställd på att hitta dem om hon inte hade sina planer. Tervallon, klokfru. Tervallon, Tervallon, det är allt ni säger och jag börjar bli... En del av den fostran ni kommer att få i Tervallon, klokfru, blir att lära er att behärska ert humör. Ni kan inte göra någonting med kraften så länge känslorna härskar över ert förstånd. Nini öppnade munnen, men Acer Dan fortsatte. Lan, jag måste få tala med dig ett ögonblick. De båda böjde sig mot varandra, och Nini såg trumpen ut. Hon avskydde att känna hur just den minen tog över hennes ansikte. Den dök upp alldeles för ofta när Acer Dan skickligt ledde över hennes frågor på ett annat ämne. Smidigt slank förbi de fällor hon gillrade i samtalet, eller slog dövörat till när hon blev högljudd, tills det slutade med att hon tystnade. Minen fick henne att känna sig som en flicka som kvinnokretsen tagit på bar gärning med att bära sig illa åt. Den känslan var Nini inte van vid. Och det lugna leende Moraine uppvisade gjorde bara saken värre. Om det bara fanns något sätt att göra sig av med kvinnan. Lan skulle klara sig bättre ensam. En väktare borde kunna klara av det som behövdes, sa hon sig hastigt. Och kände plötsligt att hon rodnade. Det fanns inga andra skäl. Men det ena gav det andra. Men ändå blev hon ännu mer ursinnig på Lan än på Moraine. Hon begrep inte hur han bar sig åt för att gå henne på nerverna så ofta. Han sa sällan någonting. Ibland inte ens ett dussin ord på en dag. Och han deltog aldrig i diskussionerna med Moraine. Han drog sig ofta undan de båda kvinnorna för att speja i omgivningarna. Men till och med när han var hos dem höll han sig lite avsides och iakttog dem som om han beskådade en duell. Ninive önskade att han slutade upp med det. Om det var en duell hade hon inte fått in en enda träff, medan Moraine inte ens tycktes inse att hon var inbegripen i en strid. Ninive kunde ha klarat sig utan hans svala blå ögon, undvarat också en tyst åskådare. Så hade det varit för det mesta under deras färd. Stillsamt, utom när hennes humör tog överhanden, och när hon höjde rösten var det ibland som om ljudet av hennes röst krasade i tystnaden likt glas som splittras. Själva landskapet var tyst, som om världen hejdade sig för att hämta andan. Vinden ven i träden, men annars var allt tyst. Och även vinden kändes avlägsen, till och med när den skar genom hennes mantel. Efter allt som hade hänt fann hon till en början stillheten vilsam. Det kändes som om hon inte hade fått en lugn stund sedan vinternatt. Men mot slutet av den första dagen ensam med Aes Sedain och väktaren såg hon sig om över axeln och vred på sig i sadeln som om det kliade mitt på ryggen på ett ställe dit hon inte nådde. Tystnaden kändes som kristall dömd att krossas. Och denna väntan på den första sprickan gick henne på nerverna. Den tyngde på Moraine och Lan också, hur orubbliga de än föreföll. Snart insåg hon att i under den lugna ytan spändes allt hårdare för var timme som gick, som fjädrar i urverk tvingade till bristningsgränsen. Moraine tycktes lyssna efter sådant som inte fanns där, och det hon hörde gav henne en rynka i pannan. Län iakttog skogen och floden, som om de kala träden och det breda, långsamma vattendraget förde med sig tecken på hotande fällor och bakhåll. Till en del var hon glad över att inte bara hon fick onda aningar av den där känslan av att världen väntade på randen till en avgrund. Men om den påverkade också dem var den verklig. Och en annan del av henne ville ingenting hellre än att den skulle vara ren inbildning. Någonting i den kittlade i hennes sinne, som när hon lyssnade på vinden. Men nu visste hon att det hade med kraften att göra och kunde inte förmå sig att ta till sig dessa krusningar i tankens utkanter. Det är ingenting, sa Lärn tyst när hon frågade. Han såg inte på henne medan hon talade. Hans blick upphörde aldrig att speja. Men han motsade sig själv helt när han tillade. Du borde återvända till Tjufloden när vi kommer till Vita Bro och Kaimlinvägen. Här är det för farligt. Ingenting hindrar dig från att återvända. Det var det längsta sammanhängande han sagt på hela dagen. Hon är en del av väven, Lan, sa Moraine förebrående. Också hon hade blicken i fjärran. Det är den svarte, Ninni. Stormen har dragit förbi oss, åtminstone för tillfället. Hon höjde ena handen, liksom kände efter i luften, och torkade sedan omedvetet av den på klänningen, som om hon rört vid smuts. Men han iakttar oss fortfarande. Och hon suckade. Och hans blick har blivit skarpare. Inte på oss, men på världen. Hur länge ska det dröja innan han är stark nog att... Ninni kröp ihop. Plötsligt kunde hon nästan känna hur någon stirrade på hennes rygg. Den här förklaringen hade hon lika gärna sett att Aes Sedain hade avstått från att ge henne. Lärn spanade i förväg. Men där det förr hade varit han som valt väg var det nu Moraine som gjorde det. Tveklöst, som om hon följde något osynligt spår. Fotspår i luften. Doften av minnen. Lan gjorde inte mer än att granska den väg hon valde för att se att den var ofarlig. Ninive hade en känsla av att även om han sa att den medförde fara, skulle Moraine ändå framhärda i att välja den. Och han skulle följa med, det var hon säker på. Raka vägen nedför floden till... Tvärt vaknade Ninive till ur sina tankar. De befann sig vid Vita brons fot. Valvet glänste i solskenet. Ett mjölkvitt spindelnät som välvde sig över Arinell. Så bräckligt att det inte borde kunna stå. Den borde rasa under tyngden av en man, för att inte tala om en häst. Säkert skulle den vilket ögonblick som helst falla ihop under sin egen tyngd. Lärn och Moraine red obekymrat vidare upp på den glimmande bron. Hästarnas hovar klingade. Inte som av stål mot glas, utan som av stål mot stål. Brons yta såg sannligen ut att vara hal som glas, vått glas. Men den gav hästarna ett stadigt, tryggt fotfäste. Ninive förmådde sig att följa efter. Men efter första steget väntade hon bara på att hela bron skulle rasa under dem. Om spets var gjort av glas, tänkte hon, skulle det se ut så här. Inte förrän de kommit nästan hela vägen över bron la hon märke till brandlukten som låg tjock i luften. Ett ögonblick senare såg hon. Runt torget vid Vita brons fot hade ett halvdussin byggnader förvandlats till förkolnat timmer, från vilka rökslingor ännu sipprade ut. Gatorna patrullerades av män med illasittande röda uniformer och skamfilade vapen. Men de marscherade snabbt, som om de var rädda för att hitta någonting, och såg sig om över axeln medan de gick. Stadsborna, de få som var ute, sprang nästan, hopkurade, som om någonting jagade dem. Län såg ännu bistrare ut än vanligt, och folk tog långa omvägar om dem alla tre, till och med soldaterna. Väktaren vädrade i luften och grinade illa, muttrade för sig själv. Det kunde Ninive mycket väl förstå när brandlukten var så stark. Ingen vet hur hjulet vrider sig, mumlade Moraine. Ingen kan se väven innan den är färdig. I nästa ögonblick hade hon suttit av Aldeip och börjat prata med stadsborna. Hon ställde inga frågor. Hon visade medkänsla. Och till Ninives förvåning verkade den äkta. Människor som skyggade för Lärn och var beredda att fly främlingar stannade för att prata med Moraine. De tycktes själva häpna över vad de gjorde, men de öppnade sig på sätt och vis inför Moraines klara ögon och tröstande stämma. Aes Sedain tycktes dela deras sorg och känna med dem i deras förvirring, och det löste tungornas band. Men ljög gjorde det ändå, de flesta av dem. Vissa förnekade att några oroligheter alls hade förekommit. Ingenting alls. Moraine nämnde de brända husen överallt runt torget. Allt var i sin ordning, envisades de. Stirrade förbi det som de inte ville se. En fet karl talade med ihålig hjärtlighet. Men det ryckte i hans ansikte så fort ett ljud hördes bakom honom. Med ett leende som hela tiden ville slockna påstod han att en omkullvält lampa hade vållat en brand som spridit sig med vinden innan de hunnit göra någonting. En enda blick sa Ninive att inga av de brända husen låg intill varandra. Det fanns nästan lika många olika varianter som människor. Flera kvinnor sänkte hemlighetsfullt rösten. Sanningen var att det någonstans i staden fanns en man som försökte bruka kraften. Det var dags att skicka efter Aes Sedaina. Det hade det varit länge, om de fick säga sin mening. Vad männen än sa om Tar Valon. Röde Aya kunde få ta hand om det här. En man hävdade att rövare hade anfallit. Och en annan att det var mörkvänner som hade ställt till med upplopp. Det som är på väg för att se den falske draken, ni vet, anförtrodde han dem bistert. De finns överallt. Mörkvänner, allihop. åter andra pratade om något slags uppståndelse. De sa ingenting rakt ut om vilket slags som hade kommit med ett skepp på väg nedströms. Vi visade dem, muttrade en man med insjunket ansikte och gned nervöst händerna. Sådant där kan de få ha kvar i gränslandet, där det hör hemma. Vi gick ned till kajerna och... Han avbröt sig så tvärt att tänderna smällde mot varandra. Så försvann han, utan ett ord till, och såg sig om över axeln, som om han trodde att de skulle sätta efter honom. Skeppet hade kommit undan, så mycket fick de slutligen veta. Huggit av förtöjningarna och flytt nedströms så sent som dagen innan, medan en pöbel strömmade ut på kajerna. Ninive undrade ifall Egwen och pojkarna hade varit ombord på skeppet. En kvinna sa att en lekare hade varit ombord, om det var Thom Marilyn. Hon prövade denna sin tanke på Moraine, att några av de tre från Imondswall kunde ha flytt med skeppet. Aes Sedain lyssnade tålmodigt och nickade tills hon var klar. Kanske det, sa Moraine då, men hon lät tvivlande. Ett värdshus stod ännu oskatt vid torget. Ett värdshus vars skänkrum delades på mitten av en mans hög vägg. Moraine hejdade sig när hon steg in på värdshuset och kände sig för i luften med handen. Vad hon än kände lockade det fram ett leende, men just då ville hon inte säga någonting om det. De åt sin måltid under tystnad, och tystnaden rådde inte bara vid deras bord, utan i hela skänkrummet. Den handfull människor som satt där ägnade sig åt sina egna tallrikar och sina egna tankar. Värdshusvärden gick omkring och torkade av borden med ett hörn av en handduk, hela tiden muttrande för sig själv, men så lågt att orden inte gick att höra. Ninive trodde inte att det skulle bli behagligt att sova här. Själva luften var tung av fruktan. Ungefär samtidigt som de sköt undan sina tallrikar, avtorkade med sista brödsmulan, dök en av de rödklädda soldaterna upp i dörröppningen. Ninive tyckte att han var ståtlig med sin spetsiga hjälm och blänkande bröstharnesk, tills han ställde sig precis innanför dörren med ena handen på svärdshjältet och en bister min och lättade på en alltför hårt åtsittande krage med pekfingret. Det fick henne att tänka på Sen Bui, som försökte bära sig åt som en man borde om han satt i byrådet. Lärn gav honom en enda blick och fnös. Lantvärn, odugliga. Soldaten såg sig om i rummet och lät blicken dröja vid dem. Han tvekade och tog ett djupt andetag innan han stegade fram och med nervös hast frågade vilka de var, vilket ärende de hade i Vita Bro och hur länge de tänkte stanna. Vi ger oss av så snart jag druckit upp mitt öl, sa Lärn. Han tog ännu en långsam klunk innan han tittade upp på soldaten. Må ljuset skina på drottning Morgase. Den rödklädde mannen öppnade munnen och sedan tog han en ordentlig titt på Läns ögon och backade undan. Han hejdade sig omedelbart och kastade en blick på Moraine och Ninive. Ett ögonblick trodde Ninive att han tänkte göra någonting dumt för att inte framstå som en kruka inför de båda kvinnorna. Enligt hennes erfarenhet var män ofta dumhuvuden på det sättet. Men det hade hänt för mycket i Vita Bro. För mycket osäkerhet hade sluppit ur sina skrymslen i stadsbornas inre. Lantvärnsmannen gav Lärn ännu en blick och tänkte över saken. Väktarens hårda ansikte var uttryckslöst. Men så var det de där kalla, blå ögonen. Så kalla. Soldaten nöjde sig med en kort nick. Se till att göra det. För många främlingar här nu för tiden för att det ska vara bra för drottningens fred. Han vände på klacken och stegade ut igen. Övade sin stränga blick på vägen. Ingen av stadsborna i skänkrummet tycktes lägga märke till det. Vart ska vi ta vägen? Sa Ninive till väktaren. Stämningen i rummet var sådan att hon sänkte rösten, men hon såg till att hålla den stadig. Efter skeppet? Lan såg på Moraine som skakade lite på huvudet och sa: Först måste jag hitta den jag kan vara säker på att hitta. Och han är någonstans norrut. Jag tror i alla fall inte att de två andra följde med skeppet. Hennes läppar kröktes i ett litet, belåtet leende. De har varit i det här rummet. Kanske igår. Inte tidigare än i förrgår. Rädda, men de kom härifrån levande. Spåret skulle inte ha legat kvar utan en så stark känsla. Vilka två? Ninive lutade sig spänt fram över bordet. Vet ni det? Aes Sedain skakade på huvudet. Den allra minsta rörelse. Och Ninive lutade sig bakåt igen. Om det bara är en dagsresa eller två härifrån, varför följer vi inte efter dem först? Jag vet att de var här, sa Moraine med den där olidligt lugna rösten. Men utöver det kan jag inte säga ifall de försvann åt öster, norr eller söder. Jag litar på att de var klipska nog att bege sig österut, mot Camelin. Men jag vet inte. Och eftersom de inte har sina mynt kommer jag inte att veta var de befinner sig förrän jag är kanske en halv mil ifrån dem. Och om de drevs av fruktan kan de på 2 dagar ha hunnit 20 mil, eller 40, åt vilket håll som helst. Och de var förvisso rädda när de begav sig härifrån. Men, klokfru, hur rädda de än var och vilket håll de än begav sig åt, måste de till slut komma ihåg Camelin. Och det är där jag kommer att hitta dem. Men först ska jag hjälpa den jag kan hitta nu. Ninive öppnade munnen igen, men Lärn avbröt henne med mild röst. De hade skäl att vara rädda. Han såg sig om och sänkte sedan rösten. Det var en halv man här. Han grimaserade, på samma sätt som han gjort på torget. Jag kan fortfarande känna lukten av honom överallt. Moraine suckade. Jag tänker hålla hoppet uppe tills jag vet att det är ute. Jag vägrar att tro att en svarte kan vinna så lätt. Jag kommer att hitta alla tre levande och oskadda. Jag måste tro på det. Jag vill också hitta pojkarna, sa Ninive. Men Egwen då? Henne nämner ni aldrig. Och ni bryr er inte om mig när jag frågar. Jag trodde att ni hade tänkt ta med henne till... Hon sneglade på de andra borden och sänkte självrösten. Till Tarwellon. Aes Sedain studerade bordskivan ett ögonblick innan hon höjde blicken och mötte Ninives. Och när hon gjorde det ryggade Ninive tillbaka inför en blixt av vrede som nästan tycktes få Moraines ögon att glöda. Så vaknade hennes egen vrede och hon stelnade till. Men innan hon hunnit säga ett ord sa Aes Sedain kallt. Jag hoppas också att jag ska hitta Egwen vid liv och oskadd. Jag överger inte gärna unga kvinnor med så stor förmåga när jag väl har funnit dem. Men ingen vet hur hjulet vrider sig. Ninive blev kall i maggropen. Är jag en av de unga kvinnor du inte överger? Vi får väl se, Aeser det. Ljuset bränner dig. Vi får väl se. De åt upp sin mat under tystnad. Och de var tysta när de red ut genom porten och nerför vägen mot Camelin. Moraine såg forskande mot horisonten i nordöst. Bakom dem hukade den rökiga staden Vita Bro.